Här börjar den stora guldruschen. Inläst av Björn Lövgren. För Saga. Den stora guldruschen. Det var en gång. Så börjar alla sagor. Men detta är ingen saga, utan det är fråga om en serie brott som överträffar dikten och kanske speglar en del av den värld vi lever i idag. Med det skattesystem vi har i Sverige försöker nog många människor att göra någon form av avdrag eller vinst genom manipulationer som kanske inte alltid håller sig inom lagens ramar. Skattetrycket är ju så högt att de flesta dessutom tycker att ett skattebrott inte ska betraktas lika allvarligt som ett annat jämförbart brott, eller att det överhuvudtaget är brottsligt. Problemet för de som lyckats med sina mer eller mindre olagliga manipulationer är att tvätta pengarna vita, eller åtminstone se till att pengarna placeras säkert så att de inte förlorar i värde innan de kan sättas i omlopp igen. Detta är utgångspunkten för historien om ett nytt Klondike, eller den stora guldruschen, eller falska briljanter, eller dito tavlor, vilket man nu vill välja. Huvudmännen. Nu en presentation av de tre huvudaktörerna. Alla namn är fingerade. Bengt Jarl, en 46-åring som sedan många år tillbaka varit bosatt i Helsingborg. Dömd tidigare för bedrägerier. Bengt får karakteriseras som mycket intelligent och idérik. Han har inte genomgått någon högre skolutbildning. Men trots detta har han skaffat sig en gedigen språkutbildning genom sina många kontakter utomlands. Han hade bland annat god kontakt med Idi Amin, medan denne var president i Uganda. Han rörde sig världsvant på beskickningar och ambassader runt om i världen. Vid sin sida har han haft en lika kvalificerad vapendragare, nämligen Alf Bankir. Alf, som är något tiotal år yngre än Jarl, växte upp i ett välbärgat hem. Han fick redan från början lära sig pengar och pengars värde, vilket med åren fick till följd att han tagit pengarna till sin gud. Något som också bidrog till hans fall. Alf uttryckte detta så småningom i rätten med orden: "Jag har varit dumsnål." De sista åren skaffade han sig en ansenlig förmögenhet på den grå lånemarknaden. I likhet med Bengt var Alf en världsman, både i fråga om uppträdande och klädsel. För att belysa vilken nivå de två befann sig på var det Bengt och Alf som under stora rubriker i massmedia förhandlade med Argentinas militärattaché i Paris under det pågående Falklandskriget om försäljning av vissa militära förnödenheter. Någon affär kom dock aldrig till stånd. För Bengt var det mest fråga om spänning i tillvaron, medan det för Alf handlade mer om ekonomisk vinning. För att kunna genomföra de olika ekonomiska, brottsliga transaktionerna blev Bengt och Alf tvungna att liera sig med ytterligare personer och därför presenteras som nummer tre, Laszlo Nagy. Under 1956 sökte många ungrare politisk asyl i Sverige på grund av Sovjetunionens intervention. Bland dessa befann sig Laszlo, som vid denna tidpunkt tillhörde det ungerska landslaget i boxning. I Sverige kom han så småningom att åtskilliga gånger hamna vid sidan av lagen. Fram till slutet av 1970-talet var han verksam i Göteborg, där han ägnade sig åt spelklubbs- och spelkortsverksamhet. Han sysslade också med konst och ädla stenar. Ibland var konsten och stenarna oäkta, men det bekymrade Laszlo mindre. Laszlo var med rätta mycket fruktad i den undre världen för sina boxningskunskaper. Vid ett tillfälle dömdes han för vållande till annans död, då den som fick smaka på hans höger föll så illa att han slog i huvudet och avled. Laszlo är mycket liten till växten. Hans raka motsats, åtminstone vad storleken beträffar, är Hasse Rubin, som en gång i tiden utbildades till guldsmed. Hasse var i mångt och mycket ett redskap åt Bengt och Alf. I Helsingborg betraktades han mer eller mindre som en gorilla som skickades fram i första ledet. Och man kan förstå att det aldrig blev någon...